Kära dagbok. Det blir verkligen så att delar en person till en berättelse så kommer fler att våga berätta. Vi har ju haft så svårt att få normativa heterosexuella par till podden, men tack vare Elin och Mario så blir 2021 året då vi får följa fler heteronormativa par. Ser så fram emot att träffa längtarna Amanda och Viktor. Avsnitt 135 av podden Jag vill ha barn. Hej Amanda.
Hej!
Och hej Viktor.
Hej.
Och vilken energi du kom in med, Amanda. Du är ju van poddare.
Ja, jag är väl, precis. Det är det som folk alltid man. Brukar säga. Shit, och hjälp, jag blir chockad.
Nej, men det är så bra, för jag låter ofta väldigt så här, lågmäld i min där dagbok.
Det är väldigt dovröst också.
Ja, jag vet. Så jag egentligen borde jag ha en sån där ingång. men den brukar komma sen när jag säger hej. Då kommer jag liksom in i min poddstil. Ja. Hur van, Viktor, är du att sitta i en poddstudio?
Inte så. Jag har väl suttit kanske 4-5 gånger nu.
Men då är det ändå väldigt
lite
van.
Mer än de flesta,
jämfört
kanske.
Med mina vanliga, de som är här oftast. De har ju typ aldrig suttit i en poddstudio.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om vi ska bara sätta in lyssnarna så att de får lära känna er. Vem vill börja berätta lite om sig själv?
Du.
Okay.
För jag har alltid pratat så mycket, så
du
kan
mest.
Få ta
ja,
gång. Det är en bra påminnelse till mig så att jag ska fråga Viktor mer. Mm.
Ja, okej, okay, då får vi se. Ja, men jag är 31 år gammal. Jag har varit tillsammans med Amanda i 4 år. Och uppvuxen i Stockholm, pluggat i Lund, kommit tillbaka till Stockholm. Och jobbar sedan några år tillbaka som psykolog. Ja.
Det tycker ju jag är så spännande. Plugga till Lund har jag också gjort faktiskt. All right. Vi har fler gemensamma nämnare. Okej, okay, vad tycker du är kul?
Jo, men jag är fotbollsintresserad väldigt mycket.
Oj, nu är det viktigt. Vilket lag?
Det kommer kanske bli fel här för dig, men det är ju helt rätt. AIK.
Det blir fel för mig.
Hur visste du det direkt, Victor?
Nej, men jag kände lite så.
Jag är Bajare. Nej. Jag är born and raised djurgårdare.
Oh,
den
beklagar.
Sitter hårt. Men har faktiskt också varit min bonuspappa suttit i styrelsen i AIK. Så jag har också varit väldigt mycket på AIK-matcher. Det är ju jätterivalitet.
Jag märker det.
Jag hade ju stor respekt för dig, Viktor, men nu tappade jag
spelar. Det är skönt snabbt.
Jag pratar inte så ofta om mitt fotbollsintresse i den här podden. Det är nog inte så många som vet om det, men jag är väldigt fotbollsintresserad. Så det gör du när du inte jobbar?
Ja, men ganska mycket. Ja. Just i år har det ju varit lite speciellt. Ja.
Och du jobbar som psykolog här i Stockholm. Mm. Vem är du i ditt kompisgäng?
I mitt kompisgäng är lite olika beroende på gäng liksom.
Ah, okay.
Men jag har varit ganska mycket den som har varit äventyrlig i mitt Stockholmsgäng i alla fall. Ah. Den som kanske inte gått samma bana som de andra, utan gjort lite mer äventyr och lite mer dumma grejer kanske än mina kompisar.
Mm, då blir man ju direkt nyfiken. Vad är det för dumma grejer? Vad är det för dumma grejer?
Ja, nej, men många av mina kompisar var ju så här, men de var tidiga med att skaffa flickvän och plugga och allt det där. Och jag var kanske senare med det och mer rest runt och träffat många olika tjejer och testat många olika saker i livet. Så där.
Spännande.
Utan att gå in på för mycket.
Nej, det behöver vi inte. Och det tycker du är en fördel, Amanda, eller?
Ja, verkligen.
Ja, jag kan tänka mig det. Men Amanda, berättar då för de som inte känner dig, vem är du?
Ja, jag är också 31 och bor och är också från Stockholm. Och jag jobbar ju med podden och varumärket Alla våra ligg. Jag har kunnat jobba med det nu i 3 år. Men sen så är det också, vi skulle klara oss på podden, men vi har också ganska mycket kringgrejer. Mm. Vi har ju till exempel en grej som heter Liggboxen, som är så här en prenumerationstjänst.
Så bra ju.
Ja, men det är väldigt kul faktiskt. Och den går jättebra. Nej, men och sen, gud, blev det värsta jobbskrytet. Men jag ville bara förklara vad varumärket alla våra ligg. Och sen så har vi haft ganska mycket föreläsningar och livepoddar innan corona såklart. Mm. Vilket är en stor sorg, för det som jag tycker är roligast med mitt jobb, det är nästan att träffa lyssnarna live. Mm. Alltså vi livepoddar kanske 1 eller 2 gånger i månaden.
Är det sant? Ja. Och det måste vi prata mer om vid något annat tid. Ja. Det är jag så sugen på, jag har aldrig gjort det.
Nej, det var fantastiskt. Ja. Men och sen så jag är ju, alltså jag är väldigt driven. Uh-huh. Så att jag startar mycket olika projekt. Uh-huh. I somras hade jag till exempel någon grej som heter Glassbryggan.
Ja, det här har jag sett figurera förbi. Mm. Berätta mer, det är ju superspännande.
Ja, men det är så, min pappa, det är så stört, för vi har så här ett släktarv på Stora Essingen. Så min pappa har 4 hus vid vattnet.
Oh.
Ja, det är inte så dåligt.
Nej.
Och då, ja, men dels för att jag fick lite så här jobbpanik, hjälp, hur kommer det gå med allt när corona kommer? Och också som en del för att distrahera min tanke på barn. Så jag sa, men jag startar, jag testar och säljer glass. För alla älskar glass, och i sommar så kommer folk gå extra mycket hemma med båtar. Mm. Så då startade jag ett glasscafé för båtar och folk som kom sjövägen.
Ah, vad kul.
Ja, det
var någonstans
jättekul.
Är det här?
Ja, men på Stora Essingen, på pappas brygga.
På, och nu måste jag tänka, så då är man inne i Mälaren, ja, med båten.
Mitt emot Grandal, ah, och Essingeleden. Mm. Och sen så jag på fritiden, så jag tränar ganska mycket. Försöker yoga och meditera mycket.
Mm.
Tycker om att laga mat.
Mm.
Har gått en halv sommelierutbildning.
Varför bara en halv?
För det var så jävla tråkigt. Det var så otroligt mycket teori. Så att jag satt typ där och somnade.
Hur kom det sig att du började med podden Alla våra ligg?
Det var... Jag hade precis blivit singel och alltid älskat. Jag har varit väldigt Sex in the City-inspirerad.
Ja.
Så då när jag blev singel sa jag till en kompis bara, vi kanske borde starta en podd om sex och singelskap. För jag hade också en singelblogg när jag var 20,
ja,
som var anonym.
Och då du har inte någon journalistbakgrund eller så, utan du har bara hamnat,
alltså,
in
jag har jobbat
det här
lite med media och varit så här webbredaktör och typ alltid drömt lite om att bli journalist, men aldrig varit det. Okay. Men och då var ju tanken att jag skulle bli eller vara singel, för att jag kände att det var kul. Jag var 27 och bara yeah.
Mm.
Men så träffade jag Victor typ 2 månader senare.
Ja, såklart.
Yes. Men som tur var så var han väldigt cool med att vi höll på att starta den grejen då.
Så berätta om hur ni träffades.
Ja.
Mm. Vi träffades via en kompis mig då, nere i Skåne på ett ålagille som inte är så...
Vet du vad det är?
Ja, jag har ju pluggat i Lund. Ja, jag har ju full koll på vad ett ålagille är. Ja. Det är väldigt kul. Men du, när du pluggade i Lund, var du engagerad på någon nation då?
Nej. Alltså jag var med på
Syskan. Så det här var ett privat ålagille?
Det här
var
precis, ut på östkusten. Mm. En tredje generationens ålafiskare som håller sånt gille och spelar musik och grejer. Det är väldigt roligt.
Det är väldigt,
väldigt
mycket traditioner runt hur det ska gå till och vilken ordning och sådär.
Verkligen. Uh-huh. Så det är hög underhållning, alkoholen flödar. Uh-huh. Tydligen så kan man dricka hur mycket som helst utan att känna sig full. För att fettet på något
exakt
sätt kapsar
in. Exakt, det är
någon
myt som folk lurar i.
Exakt.
Men du Amanda, hur kom det sig att du var där då?
Jo, men för som sagt, jag hade träffat Viktors kompis Sven på en festival som heter Borderland, som är Burning Man fast skandinavisk.
Just det.
Och då så bjöd han ner mig och min kompis ner dit, och så såg jag, de bodde tillsammans, 4 killar, och så kom jag in i den här lägenheten och såg Victor och bara, oh my god, vad snygg kille. Och sen så under kväll, eller du tyckte att jag var tråkig och glåmig i början.
Nej,
jag tyckte inte. Jo, du har ju sagt det.
Det var mitt första intryck, så här, men nu var lite trötta från resan och allting.
Men sen så, här, så åkte jag ut i bilar till det här ålagillet, och då sa du att du började gilla mig.
Absolut.
Mer.
Ja.
Så men, det var lite så här love at first sight när ni träffade.
För min del var det ju, för din del var det väl mer attraktion, och för min del var det mer lite kärlek, så att jag ville bara vara nära dig och prata med dig. Och sådär.
Mm. Men jag höll på att börja dejta en annan kille då. Jag hörde att Elin och Mario också hade det. Så då så när vi då var på väg och kyssa, så var jag så här, nej stopp.
Vänta nu, du skulle egentligen vara singel fast du höll på att dejta
en
annan kille.
Nej, det här var ju
det var vi inte inne på. Det här var långt tidigare. Det var 3, 4, 2
Aha, det här var inte då när du drog igång podden.
Nej, det här kanske var 6 år sedan.
Okej.
Så då så var det så här att vi var på väg att kyssas, men som sagt jag avbröt. Och sen var det inget mer med det. Och så kanske vi träffade som kompisar något år senare.
Mm.
Men sen när jag gjorde slut med den här andra killen då, så vet jag att jag skrev i min dagbok bara, jag hatar killar, men Victor, han är den enda jag kan tänka mig. Han är snygg, snäll, rolig, socialt kompetent.
Mm.
Och sen så åkte jag ner till Valborg, för det är ju stort med Valborg i Lund.
Mm.
för att, ja men ligga med Viktor. Och då så frågade Sven också, så här, är Viktor fortfarande singel? Och då var han det. Och sen så,
men ni hade inte haft någon kontakt liksom sådär?
Alltså superlite.
Alltså vi hade sett någon gång på sommaren, kanske på sin höjd skrivit grattis när man fyllde år.
Så lite Facebook-chattande.
Exakt, bara klassiker. Fiska.
Ja, men och sen så när jag kom ner dit då, så skulle vi gå ut och ta en cig. Och så frågade Viktor, han bara, hur känns det att vara singel nu då? Och jag bara, men det känns lite konstigt att prata med dig om, men du fattar väl att jag är här för din skull.
Ja, det sa du så direkt. Ja,
och han bara, va? Är det sant? Jag har varit kär i dig hela tiden.
Vad gulligt.
Ja, fint.
Men det gick ju inte ihop då med ditt att du skulle vara singel och starta den här podden. Då.
Nej, precis. Men jag fick lösa båda delarna.
Så nu har ni varit ihop då i typ 4 år?
Ja.
Hur visste ni båda att ni ville ha barn?
Jag tror, ja men jag kan inte svara för dig kanske, men jag har ju verkligen velat ha barn. Alltså men tänk tanken på att när jag blir äldre, då vill jag verkligen ha barn. Det har jag ju tänkt hela livet i princip.
Det har varit en självklarhet.
Ja.
Och för dig, Amanda?
Jo, men alltså, jag tror att jag är lite så här, för att vara cool har sagt, nej, jag vet inte om jag vill ha barn. Men det har aldrig varit att jag känt det jättestarkt, men det är inte heller att jag känt jättestarkt, wow, jag längtar efter barn. Men jag har väl anat att det skulle komma någon gång. Och nu då, när vi faktiskt verkligen vill ha barn, då tycker jag att det är väldigt jobbigt identitetsmässigt att vara en person som längtar efter barn.
Ja, visst är det. Och det där kan jag så relatera till. Verkligen. Hur kom diskussionen upp mellan er då?
Vi började väl prata om det på riktigt någon gång när vi, något nyår typ, eller
precis,
efter nyår.
Typ 2 år sedan.
För 2 år sedan, kan det varit det? Ja. Och då började vi närma oss det lite. Jag har ju en riktigt nära vän som då hade fått sitt första barn då. Så det fanns ändå i min kompiskrets sådär att det började.
Det blir man ganska påverkad.
Eller hur? Och då pratade vi om, och då var det väldigt läskigt tyckte jag. Jag tror det är till och med du som tog upp det.
Jo, för jag hade haft en tjejmiddag, så hade en långt bekant kommit, och hon var singel och typ 35 eller 36, och så hade hon gjort sån där AMH-test tror jag, och fått veta att hon bara hade alltså något år kvar som fertil. Ja. Och då så fick jag säga, jag bara wow, det här kanske man borde börja tänka på tidigare än man tror.
Vilken tur.
Ja, men sen, och du var ju lite alltså, rädd i början, men sen var det typ dagen efter, du bara, men om ett halvår tar vi ut spiralen.
Precis, så jag var väldigt rädd när du tog upp det liksom, för då väckte allt det här, för jag har ju alltid haft den här, om 5 år är det bra att skaffa barn, och så går det 2 år, om 5 år är det bra att skaffa barn, så går det 2 år till, och så är det liksom sådär att det är jättebra lite längre fram i tiden, men inte just nu. Så då när du väl tog upp det, då bubblar det upp massa grejer i mig liksom, och det existentiella och liksom frihetsaspekten av det, att det är mycket som försvinner, man väljer bort många saker då, och det blir så nära i tiden. Så det var min första liksom reaktion när du tog upp samtalsämnet. Men så fort vi började prata om det och närma oss det och ta upp både jobbiga saker med det och härliga liksom pirriga saker med det, då la det ju sådär ganska snabbt, och så kändes det mer och mer fan, det börjar bli dags snart.
Och då bestämde, vad sa du, ett halvår?
Ja, precis. Det här snacket var då för 2 år sedan på nyår, och sen så tror jag att jag tog ut spiralen i september 2019.
Ja. Och då tänkte ni, nu håller vi koll på ägglossning och ligger lite, så löser vi det här.
Ja, lite så, för att jag skyller här på min mamma. Nej, så orättvist. Nej, men jag är nämligen själv ett misstag. Jag kom till för att kondomen sprack. Och sen har mamma alltid sagt så här, ja men det kommer vara hur lätt som helst. Män har bara behövt skaka på kalsongerna för att jag ska bli gravid. Så då är jag bara, ja men vad bra.
Det så är då så jag, vanligt alltså.
Så då har jag verkligen varit sur på henne. För att hon har sagt så här till mig.
Men jag har rätt faktiskt, ja. Måste jag, om jag får hålla med.
Men sen så, jag trodde väl absolut att det skulle gå inom 4 månader.
Ja, du hade ju ändå någon sån insikt i att det inte kanske tar 1 månad.
Ja, för jag har också haft preventivmedel, alltså säkert 15 år. Så jag hade ändå lite så, vem vet om den här mensen är riktig eller inte.
Just det. Så då hamnade ni in i det här, i liksom klocka, ha sex på bestämd tid liksom. Eller lät ni det bara...
Jag tyckte det kom lite glidande, för vi hade också lite... För mig var det ju, dels så här, hela mitt liv har ju varit en så här... varit livrädd för att göra tjejer gravida. Ja. Och jag tänkte liksom så här, det räcker, alltså det spelar ingen roll, det räcker att de kanske fått i sig halva p-pillret eller, men det kanske ändå inte skyddar. Så jag har ju tänkt att så här, själva att få barn är inget problem, utan problemet är att inte få barn oönskat. Liksom. Sådär. Uh-huh. Och då hade vi vissa grejer, såhär, en kompis bröllop, såhär, nej, men vi kan inte vara gravida då, ja, vi just tänkte det. Ut och resa, ja, men det är sikaområde, då vill man ju verkligen inte vara gravid.
Precis, vi hade 5 veckor lång resa förra året. Så att,
ja. Precis, så min inställning första 4 månader i alla fall var liksom så här, det här måste vi planera lite noggrant, för om vi bara gör det här, då kommer det bli barn direkt. Liksom. Mm.
Knäppt att man tror det, trots att man ändå kan ha hört, och du måste ju ändå vara lite mer insatt än gemene man, ja, tänka, eller?
Alltså, det är verkligen fascinerande, för att jag vet ju att många pratar om det här med att så här, man har så skev uppfattning om hur det går till att skaffa barn, och jag har verkligen, verkligen lärt mig allt det här året, men jag är inte så irriterad på det som så många andra verkar vara.
Just det.
Alltså, jag tycker att det var ganska lätt att skaffa mig information när jag väl har velat ha det.
Men det är ju så himla bra att du var på den där middagen och fick höra det.
Ja, faktiskt.
Det är ju liksom precis det som, och det är också det som jag säger till alla, man är 30, måste man lyfta på lådan. Sen kanske man bestämmer sig för att vänta eller vad det är. Men bara man inte liksom helt ovetande, bara kör på. Förändrade det här ert sexliv?
Absolut, det gjorde det ju.
Jag låter dig prata först.
jo men verkligen. Och det har gått i vågor, tycker jag. Så här, vissa perioder när vi har haft en ganska så här, skiter i, det får gå när det går, vi fortsätter som vanligt. Och vissa gånger när det är verkligen att vi har styrt upp det, liksom. Det är de här dagarna, lägger in i kalendern. Mm. Det är då vi ska ligga, för då ska vi försöka pricka ägglossning eller check-in, oavsett när ägglossningen sker, att det ska gå oavsett. Liksom, och sådär. Och det har ju påverkat, och framförallt i vissa perioder så har det varit väldigt svårt, liksom, just den här forcerade, liksom, att nu ska det ske, och så noll sug och kan ta 3 timmar innan det
händer något.
Jag tvingade Viktor, och jag bara, men tänk bara som en tonårskille, runka bara upp den när vi var på, han var sjuk typ när vi var på semestern, magsjuk, och jag bara, nu ska vi oss. Men jag tycker att det var i början, de första 2 månaderna tyckte jag att det var ganska spännande, för jag har ju, alltså, jag tror att jag aldrig har legat med risk för att bli gravid som ung. Nej. Det här var liksom första gången efter sugespiralen.
Det är ju någonting med det där med att skjuta skarpt, liksom, som man tycker är spännande.
Men sen så var det några månader där det var absolut väldigt kämpigt. Och sen de senaste månaderna tycker jag ändå att vi har fått in ett ganska bra. Alltså det blir som en del av vår rutin. Vi ligger var tredje dag, typ, oavsett om det är ägglossning eller inte. Och det är ganska nice.
Ja, och att det känns som att det har varit mer än produktionssex.
Alltså ni har liksom hittat ett sätt på något sätt.
Ja. Och sen så, alltså jag är ju inte så bra på tålamod, så vi får se hur länge det funkar. Men just nu känns det ganska bra faktiskt. Mm. Och som att vi har fått lite distans till det hela.
Och nu har det ju då gått typ 1,5 år.
Mm, ja.
Så inte riktigt.
Ett drygt år.
Ja. Mm. Men när kände ni liksom att det blev ett problem?
Där har vi nog lite olika bild av det kanske.
Ja, verkligen.
För mig var det, när vi kom tillbaka från den resan, då var det liksom efter 2 månader. Då finns det ingen risk för sika-problem. Liksom.
Just det.
Så då tänkte jag, nu ska det ske. Liksom.
Mm.
Och då, de 2 första månaderna där för mig var väldigt psykande då. När det inte blev av. Och så, varje gång mensen kom. Och så, oh. Men sen efter det, till sommaren där, då kom jag in i någon slags mode. Och då var det så, då längtade jag väldigt mycket. Så jag vill bli farsa nu. Och sen kom jag in i det här att jag varje månad som går är en månad som vi får tillsammans. Och jag har någonstans känt mig trygg att det kommer gå förr eller senare på ett eller annat sätt. Så där har jag inte varit lika stressad. Så då kom jag in i sommaren där i något mode där jag bara var liksom milt förväntansfull. Men inte så förhoppningsfull att jag blev besviken då när det inte blev
som
av.
Som du hade varit där innan då?
Ja, så var. Och sen har det väl varit lite mer frustration ju närmare vi har kommit året, liksom, och utanför normalen, då känns det lite mer frustrerande då att det liksom.
Ja, för ni har vetat om ändå att ofrivillig barnlöshet räknas som ofrivillig barnlöshet efter ett år.
Mm.
Och vetat om att det i snitt tar 7 månader.
Ja, just det. Men ni sa att det var olika för er. Hur var det för dig, Amanda?
Ja, men först, eftersom att då så var det så här, då brydde jag mig inte om vi skulle bli eller brydde mig, men det var nästan bra att vi inte blev det med resan och kompisarnas bröllop och så. Men efter det, jag hade nog inte så mycket psyke. Jag tänkte att äsch, det är så himla liten risk för det ändå. Mm. Så då började jag bli ganska irriterad efter den resan. Och det var ju också det att när vi var på den resan så var min mens sen. Och det har den aldrig varit. Alltså när vi kom hem.
Så då trodde du?
Ja, då var jag helt övertygad.
Och flygresan hem väl? Just var det så att vi köpte ett sånt test på flygplan? Ja. Eller på, när mellanlanda.
Och då blev jag väldigt kränkt när det var negativt.
Det är liksom som en ny emotionell upplevelse när man kissar på en sån där första gången och det är negativt. Och man på något sätt blir så tydligt hur mycket man tror att det ska vara positivt.
Nej men och sen så har jag tyckt att, ja men som sagt, det har inte riktigt gått så här, vad heter det, exakt uppåt med hur jobbigt det har varit, utan det har varit vissa månader, men framförallt så har det varit så här 2 dagar innan mensen, då har jag ju varit alltså verkligen skakig. Och sen har mensen kommit och så har jag varit ledsen en halvtimme bara, och sen bara, ja, låt vi gå vidare.
Men just den här så någon PMS-kombo där precis innan.
Ja, eller typ att så här bara känna av, också det känns förnedrande någonstans att bara känna, är brösten hemma? Har jag lite verk här? Hur är mina flytningar? Alltså det är någonting med det som är så jävla, ja, känns så förolämpande mot mig själv, att jag blir så självmedveten. Och så har jag blivit irriterad på Victor då, som klassiskt, att han inte har känt något, och så jag tyckte att du bryr dig inte lika mycket.
Du fattar ju ingenting.
Exakt.
Nej. Tror många män kan känna igen sig i att de får höra det, och många kvinnor i att de hamnar i det, tänker jag. När kom det här att det hade gått ett år då?
Ja, det var väl i september där då. Ja.
Och då visste ni sen innan att kommer vi dit ogravida så tar vi hjälp.
Ja. Alltså för att jag... Och du, jag tyckte att vi skulle boka det alltså, på dagen. Möjligt. Och du var så, men det kan väl gå 3 månader. Och jag bara, nej. Jag, allting annat i mitt liv går snabbt. Mm. Och jag ville att det här skulle gå snabbt också. Men jag tror att jag kommer ha lärt mig väldigt mycket av den här processen efteråt. Men och då ringde vi, för att det var på samma klinik som vi tog ut spiralen på.
Så du visste också vart du skulle ringa, det var ett samtal.
Och jag har ju hört om att vissa är så att det måste verkligen ha gått ett år, men jag tror att vi bokade tid efter 11 månader. Och det var inga konstigheter med det.
Och då var ni på någon privat klinik eller landstingsklinik? Eller?
Alltså jag tycker det är så svårt att veta vad som är vad. De känns
eftersom
likadana.
De flesta är båda, så är det ju inte så svårt.
Ja, det var på båda.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och hur gick det till då?
Ja, hur gick det till? För jag vill minnas att jag hade gjort något test innan också.
Just det, vi köpte sånt här hemspermatest.
Och det såg bra ut.
Ja, det var ju positivt. Men det var inte så, varken så bra specificitet eller sådär.
Det ska vi också säga till lyssnarna faktiskt, att jag får höra ganska ofta från kliniken att de inte är så nöjda med de där hemmatesterna. Så jag tror kanske att man inte ska förlita sig så mycket på det.
Men jag känner mig ändå ganska trygg med det, eftersom att Victor har också gjort en person gravid tidigare.
Som inte blev ett barn.
Men så jag var ganska säker på att problemet inte skulle ligga hos honom. Och just det, jag ska säga också att jag har problem med sköldkörtel. Så att jag, den har varit med.
Hur har du vetat att du har haft problem med den?
För att jag skulle gå och lämna blod någon gång. Försökt lämna blod 10 gånger, aldrig fått. Och då upptäckte de att jag hade dåligt blodvärde. Så gick jag och skulle kolla upp det, och då hade de ett fel. Jag hade inte alls dåligt blodvärde. Men så märkte de att men däremot din sköldkörtel är inte bra, och det hela släkten har så. Och så skrev de typ, om du vill börja bli med barn så, är det, så får du komma tillbaka, så får vi kolla hur det ser ut då.
Så nu äter du Lavaxin?
Ja. Och det har jag väl gjort i 2 år, tror jag. Men den blev inte bra förrän i mars typ. Eller värdena blev inte rätt.
Men så du har egentligen inte haft några direkta konsekvenser av det, utan det har bara dykt upp när du har testat.
Ja, precis. Ja.
Det är ju bra att veta i förväg. För om det blir jobbigt så vet du vad det är då.
Ja. Men ja, så jag har också tänkt att ja, men det kanske är lite med det, eftersom att den, mm. den har varit bara fungerande typ 7 månader.
Mm.
Men så kom vi dit och så vi fick ju ett första möte tillsammans.
Ja.
Mm. Och det ska vi säga till lyssnarna, bra att du tog upp det, Amanda, för ja. Det här har ju varit en sån debatt.
Ja, jag hörde det.
Efter där. Avsnittet med Elin och Mario som ja. Vi har löst på Instagram, men för er som inte är där. Alltså vi har fått in hur mycket mejl och meddelanden på Instagram som helst. Och då visar det sig att på RMC Malmö så separeras man alltid.
Mm.
Oavsett om det är manlig faktor eller inte. Medan det verkar som att på alla andra kliniker så har man första mötet ihop.
Okay.
Så långt har den här undersökningen. Så om det är någon som vill säga emot det, så hör av er igen och berätta hur...
Det är en enda klinik som gör annorlunda.
Ja. Enligt vad då den här högst liksom ogenomtänkta, helt spontana undersökningen på Instagram har lett till. Men det har ändå varit väldigt många som har hört av sig. Mm. Och det är också så, apropå min dagbok här inledningsvis, att det har verkligen gett ett sånt himla engagemang att de var med. Och det kommer ju inte bli mindre nu när ni är med.
Nej, okay,
så att det kommer bli mer folk som hör av sig om alla dessa olika grejer som då går olika till på olika kliniker och olika regioner.
Mm.
Ja, så ni fick i alla fall vara tillsammans på ert första möte.
Mm.
Precis.
Mm. Och var det här då corona... Ja, det var ju i coronatider.
Mm. Mm, men det var ganska lätt att få en tid ändå.
Ja, verkligen.
Men, ja, men så satt vi där och du fick vi fylla in en hälsodeklaration.
Ja.
Och så gjorde de ultraljud på mig för att se äggblåsorna.
Mm.
Och det var bra, alltså utifrån vad jag var i cykeln då.
Mm.
Och sen så fick du remiss till spermaprovet.
Just det.
Och jag skulle ju ta blodprov och komma på ultraljud igen för att se att det verkligen stämde utifrån ägglossningsdagen. Men då var jag ganska säker redan då, för att jag hade gjort det här blodprovet ganska nyligen eftersom att jag håller på och kollar sköldkörteln. Så då var jag redan då säker på att, men jag tror inte att det är det. Och just då, sen så spermade de. De sprutade. Ja, spolade också livmodern och det var också lugnt. Så då, och då var det typ en månads väntan på att du skulle få göra provet. Så jag var klar med alla mina grejer och sen så skulle du göra och sen skulle du få komma tillbaka.
Så då, vad fick du åka och göra det där provet då?
Det var där, vad heter det, Gärdet på någon sån
fertilitetsklinik.
Exakt.
Hur konstigt var det att göra det?
Det var udda.
Ja.
Det cyklade dit på jobbet, jag tror det var på en lunch eller något
ja.
Från jobbet, cyklade dit och se en liten reception liksom.
Ja.
Så kom jag, hej, jag ska lämna spermaprov, eller tog med min remiss och där. Så fick jag en liten burk i en liten papperspåse. Och så kom hon med för att visa det här rummet och en liten soffa liksom och en toalett typ.
Det var ändå ett vanligt rum liksom.
Ja, men ja, precis.
Det var vanligt. Inte som ett litet bås.
Nej,
som det
nej,
på
nej.
Vissa ställen som jag har sett.
Är det sant?
Ja.
Okej.
Alltså det är ändå ett rum, men det är liksom enda rummet består av en bänk med en sån där patientpappersgrej på liksom. Och så är det så här 1 kvadratmeter. Så man stänger dörren och så sitter man med dörren så här. Och så ska man göra det där. Ja. Och så står det någon skylt om att det är wifi. Liksom.
All right. Typ. Ja, just det.
Ja, så du hade ändå ett rum med soffa, toalett och så.
Absolut, så det var lite mer. Men det kändes väldigt kliniskt ändå. Liksom. Men ändå
kände du
dig
utsatt eller liksom, tyckte du att det var lite roligt? Eller hur?
Det var, men jag var ganska uppgiftsorienterad. Jag tänkte, nu ska jag bli klar. Men, och, sen, och det gick ganska snabbt liksom, att bli klar. Och då tänkte jag, men nu sitter de där ute. Vad kommer de tänka om det?
Gud, det hade jag tänkt på. Så du kände att du ville sitta av lite tid
nästan,
där?
Nästan alltså, men sen hade jag lite bråttom tillbaka, så jag fick bita ihop och gå ut ändå.
Ja,
lämna in den där. Och så kom de med en enkät efteråt, skulle jag fylla i, eller om jag ville då fylla i vad jag tyckte om upplevelsen skatta rummet och sådär.
Det var ju roligt. Ja. Alltså det är mycket i de här processerna som det går att lyfta på ett komiskt sätt.
Absolut.
Det är fint att ni gör det, för att man behöver det i allt det jobbiga. Och sen så fick du någon form av svar.
Ja.
Precis. 2 veckor efter det där testet.
Precis.
Och då hade, det var konstigt. Jag trodde att i alla fall jag skulle få svar på mitt blodprov tidigare. Men det fick vi inte.
Nej.
Och vi har haft en väldigt, väldigt rolig, sarkastisk barnmorska. Eller gud, jag kan aldrig skilja på gynekolog och barnmorska trots mitt yrke.
Mm.
Ah, ja.
Hon som har skött er ut.
Ja, precis. Mm. Väldigt torr. Så hon sa, ja men Amanda, allting ser ju fint ut, bla bla, och ni har inte försökt så himla länge så jag skulle bara säga chilla.
Mm.
Och sen så vände hon sig till Victor och bara, Och nu sitter en psykolog här borta som är lite nervös.
Det är ju kul att hon gör en grej av det, för det finns ju någonting att alla män liksom lägger upp hela sin manlighet typ på att de ska få godkänt på det
där. Just det. Att det, att bra det, värden.
Ja, ja, det är, män tycker det är otroligt viktigt på något sätt. Ja.
Mm.
Men, så då fick ni också komma dit alltså och få alla svar.
Ja, då fick du på plats liksom. Mm.
Och
bra.
Allt var ju bra.
Ja.
Eller allt är bra.
Ja, just det.
Så, och vad blev då rekommendationen?
Men då fick vi ändå information om sig, ifall vi vill gå vidare med IVF lite sen med väntetid, att man kan alltid skicka remissen och sen kan man fatta beslut efteråt och sådär.
Mm.
Men också så sa ni ju det att ni är ändå relativt unga då, 31. Och det ser bra ut, så egentligen så kan det mycket väl gå vägen om ni bara fortsätter försöka.
Mm.
Men det är ju en sannolikhetsfaktor.
Mm.
Och gör man IVF så får man liksom 2 år på en gång. Liksom. Mm. 2 års försök på en gång eller något sånt. Och du var ganska snabb med, jag var lite mer, för IVF känns ju som att det är en större process för dig att göra med alla, allt man gör.
Mm.
Med sprutor eller vad det nu är.
Det är också ett icke-normativt sätt att bli förälder på. Så det är ju klart att man behöver fundera på det.
Mm.
Ja,
för att det hade du redan gjort, låter det som. Mm.
Ja, just också för mitt bristande tålamod.
Mm. Ja.
Alltså jag tyckte att om det nu ska vara kö, alltså då kan vi lika gärna ställa oss, för vi kan också ångra oss.
Mm. Ni fick i alla fall reda på där då att ni var berättigade till det på något sätt.
Mm, precis.
Ja.
Och sen så gick vi och tog blodprov för vad var det? Hepatit och syfilis.
Ja, just det.
Direkt.
Direkt efter, ja.
Mm. Men det är klart att, alltså precis, och nu står vi ju i kö tidigare efter, men fortsätter såklart försök.
Hur lång kö har de sagt att det är?
Alltså de har sagt att själva remissen, att få den granskad, är det som tar lång tid. Och det kan ta upp mot 3 månader.
Mm.
Och sen så brukar det gå ganska snabbt att få en plats efter det. För då finns det många aktörer som gör själva IVF-grejen.
Ja, och just den där med 3 månader just nu är väl också coronapåverkad,
så
tror
det
jag.
Mm.
Så att det kan ta längre tid.
Mm. Okay. Mm.
Så att ni är i limboland nu och väntar på att ni ska få...
Lite, och precis, och sist dagen innan mens så hade jag min sämsta dag. Mm. Alltså hittills, för jag har ändå haft hyfsat... Alltså jag trodde att jag skulle vara mer påverkad nu än vad jag har varit.
Mm.
Men då hade jag min sämsta dag. Viktor skulle åka till Malmö. Och jag blev lite irriterad på honom. För han var så här, jag vet inte om det är personlighetsmässigt eller psykologmässigt. men så här, sluta älta. Det är liksom, det tjänar ingenting till. Bla 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 bla.
Psykologmässigt, absolut.
Men då var jag så här, för jag har ju, alltså, så himla ledsen har ju inte vi varit i den här processen ändå.
Mm.
Och då tyckte jag, vad fan, så här, det är också, för jag har verkligen försökt ta till mig det som du brukar säga, att man accepterar att man lever i kris.
Mm.
Och det känns som så stora ord. Men samtidigt kan jag fatta att det ligger någonting i det. Så då har jag bara så här, men vad fan, det här är ju en sorg. Och visst att det kanske kommer gå med IVF, men det betyder inte att jag tycker att det är kul.
Nej.
Att vi kanske ska göra IVF.
Mm.
Alltså hormonbehandlingarna och också så här en viss stolthet som, alltså jag tror att många kan känna igen sig, att det är klart att jag vill kunna skaffa barn på egen hand.
Mm.
Och sen så är jag ju tacksam att möjligheten med IVF finns, men det var ju inte det som jag ville.
Nej. Plan A har liksom gått och snart blivit plan B.
Mm.
Mm. Och det är ju en sorg såklart.
Mm. Och så blev jag ärdo på Victor som jag tyckte var så... AIK vann, så jag är ändå glad.
Ja, där Victor åkte du upp lite igen.
Ja. Var, visst var det mot Djurgården just den? Jag tror det var där.
Det var det säkert.
Hur skulle ni säga att er relation har påverkats av det här året?
Ja... Jo, men på något sätt har det ju ändå varit någon, att det har stärkt vår intimitet tycker jag, eftersom vi har ett gemensamt projekt som vi delar sorgen i och delar förhoppningarna i. Och att vi hanterat den här situationen tillsammans och ändå landat i nu, eftersom de senaste tiden, knock on wood, har varit väldigt bra också.
Mm.
Att det känns ja, men som att sexet ändå är lustfyllt till exempel, även om det är med tydligt syfte och lite inplanerat och inrutat. Så att vi har tacklat den här situationen på det sätt vi har gjort har för mig ändå gjort att jag känner mig ännu mer stark.
Jag blir så nyfiken nu, om vi tar bort hela barnlängtan grejen, är sex för er med tanke på din podd ändå någonting som är liksom inplanerat och att ni måste ha enligt någon rutin och liksom?
Ja, alltså, vet du hur nyfiken jag är på att ha ett förhållande med Victor utan att tänka tänka på att det ska bli
ja,
content.
Ja, jag tänker det. Att det måste ju påverka på ett eller annat sätt.
Ja, absolut. Jo, men det, och jag är ganska ofta stressad så här, över, ligger vi tillräckligt ofta? Och också såklart att jag försöker att tänka bort det, men det är ju ändå, om det händer någonting roligt, då är det klart att jag tänker, oh, det kan berätta i podden.
Ja, det blir ju innehåll alltså. Man blir ju lite skadad.
Ja, men så vi har haft två syften nu till att verkligen ligga. Mm. Och du är ju otrolig som, okej. Okay.
Så att ert sexliv är ju på något sätt påverkat ändå.
Ja.
Och så blir det liksom en till dimension. Har ni haft någon period av avhållsamhet?
Det har vi väl korta perioder typ. Jo, men det har vi väl haft.
Vad är en kort period?
Ja, exakt.
2 veckor. Ja.
Ja. Nej, jag är kanske en fördom här nu, men jag tänker att ni är två personer med mycket sexlust.
Ja.
Så att ni kommer runt det här, eller?
Jo, men det tror jag absolut. Och jag har till och med tänkt tanken att vi kanske skulle ta en sexpaus for real. Alltså för att få lite distans till barnagörandet, för att få lite distans till innehåll och så.
Malin Drevstam, som ju du har koll på också, hon har ju varit och gästat här. Hon tycker till och med att man ska liksom skilja på sex för lust och sex för barnalstrande. Och till och med om man har svårt med det, att man ska göra heminsemination. Alltså att det som helt och hållet tar bort det liksom lustfyllda i barngöra sexet.
Av vilken anledning då?
Ja, men för att kunna behålla det lustfyllda. Så att det inte ska skada relationen. Men ni verkar inte direkt ha problem med det här. Så därför
Nej, inte än. Det för er. Alltså, jag är lyhörd för att det kanske kan hända. Och så här, när vi då har planerat och det inte går bra, då blir jag orolig att det ska bli en grej i våra hjärnor som gör att vi då nästa gång får lite mer avsmak för sex. Men hittills tycker jag inte att det har
varit. Jag känner att vi har redan varit igenom. Vi har varit i perioder när det har känts så, och det har vi kunnat hämta oss och återfinna lusten i det. Så jag är inte lika orolig att det skulle sätta den typen av spår som inte går att reparera efteråt. Nej. Utan tvärtom känner jag mig stärkt i att vi kan gå igenom perioder när sex bara känns jobbigt och påfrestande och mekaniskt.
Så vad är det för grejer i barnlängtanprocessen som är jobbiga för er?
Alltså dels är det ju själva det här att det blir så svårt att förhålla sig till den här längtan efter att få att bli pappa för min del då, och att det inte går helt att kontrollera när
att
det blir
av. Du kan bestämma det liksom.
Och jag kan liksom, det blir så velande det där att jag kan inte riktigt sjunka in i den här längtan och pirret och drömmarna kring det. Just för att jag inte kan. Ja, det kanske är nu, kanske om ett år, kanske om, ja det är ju minst 9 månader, men i alla fall att det blir så svårt, det blir så långt ifrån mig på något sätt.
Mm.
Så det är en del av det, och sen är det rent mekaniska som är påfrestande också tycker jag då, i perioder när jag vet att nu är det ägglossning, nu ska vi hem, nu behöver vi ligga här, och så blir det onajs liksom.
Ja, det blir ändå lite så. Hur är det för dig, Amanda? Vad jobbar
Jag tycker att det är två faktorer framför allt, och det ena är att jag är rädd, alltså för tänk om det tar så här 5 år. Jag är rädd att jag kommer bli bitter då under tiden, och att det kommer bli svårt om alla våra vänner börjar få barn, hur jag kommer förhålla mig till det, verkligen. Och sen så också att jag har ju valt att vara öppen om det här i min podd. Och det, jag tycker fortfarande att det är helt rätt beslut, och också jag fungerar så som person att jag vill prata om det som jag tänker på. Och också har jag insett hur jäkla viktigt det är, för att jag är chockad över hur hemliga folk är. Alltså verkligen, för jag är ändå van vid så här, när man delar med sig så delar folk med sig tillbaka. Men under den här tiden så har jag fått reda på att folk har försökt, alltså kompisar ändå, som jag säger så här, men vi har börjat försöka skaffa barn, och så får jag reda på efteråt att de också försökt då, men då har de bara så här, vad kul. Istället för då, vi är också där. Och det, alltså det blows my mind. Och jag är så irriterad, även om jag vet att det inte är min ensak. Men så har jag känt mig också, min bästis och kollega Anna, hon var lite så här i början att hon också tänkte prata öppet om det. Men sen har hon sagt att när hon har sett att jag har haft jobbet med att prata öppet om det, att hon har ändrat sig. Och då har det också varit ganska utmanande, för att jag känner mig ganska ensam i det. Så det tycker jag har varit någon stora grej, men också att jag typ upplever så här, sveket från samhället. Varför pratar inte folk? Jag fattar inte.
Det är eller, så knäppt.
Jag vet varför de inte gör det, men jag tycker att det är idiotiskt.
Vad tänker du kring varför?
Ja, men jag är väl lyckligt lottad med att så här, när jag har haft hyfsat låg integritet i mitt liv, så har jag blivit bra bemött. Och det är väl inte alla som har blivit det. Och sen så antar jag att folk är väldigt rädda och typ, ja men jag själv har i dåliga perioder tänkt fula tankar, hoppas hon är infertil. Alltså när jag har önskat folk olycka.
Mm.
Och då antar jag att folk är rädda för det också.
Det finns ju någonting med liksom det där skammen i att man inte kan göra det som alla andra kan på något sätt. Att man hamnar utanför på något sätt. Som gör att det är så himla svårt att vara öppen med det här.
Min kusin som är lesbisk sa att ja, men så här, nu lever ju du för ovanlighetens skull i en minoritet. Och det tyckte jag, och det stämmer ju verkligen. Men, och då blev jag så himla, då skämdes jag så mycket för att okej, om den här hyfsat, jag vet inte om jag ska säga lilla grejen, men den här enda grejen, om den har varit så jävla jobbig för mig, fy fan, vart är min moral och empati för de som lever i minoriteter på heltid?
Det är faktiskt det som har varit lite så att vi har ju terapiavsnitt återkommande när en kille som heter Jonas kommer hit och gästar. Och det har varit lite temat för hela förra året, alltså 2020, att, att vi har pratat om att det innebär att vara en minoritet. Att behöva söka hjälp med sin fertilitet. Och att det är ju, det här vet ju du, skapar minoritetsstress och liksom får, kan få ganska stora psykologiska konsekvenser. Det blir så intressant också att personer som då har valt att vara icke-normativa av andra anledningar hamnar ju också då i icke-normativitet i den här frågan.
Ja,
alltså att man behöver hjälp av klinik och så för att det inte går att ligga sig till barn. Så det finns massa paralleller att dra och inte alls konstigt att du tycker så.
Men jag tycker ändå att jag som sagt som är så hyfsat normativ i övriga livet borde klara av att ja, vara lite svagare i den här frågan.
Det var så intressant att du sa det där med kris, för det var faktiskt frågor som jag hade tänkt ställa till er. För att jag får ju mycket påhopp för att jag gör det så deppigt. att jag vill liksom sätta den där krisepiteten på kartan. För att, och det vill jag göra för att man ska känna att det är okej att ha alla de där känslorna och tycka att det är jobbigt och så. Men ni som då har försökt lite mer än ett år och som står i kö nu, skulle ni säga att ni var i en krissituation?
Nej, men jag blir också rädd att det är självförnekelse när jag säger det.
För att du har lyssnat på min podd.
Alltså ja, precis. För jag hade nog inte tänkt om jag inte hade hört det här.
Nej, just det.
Men jag försöker ändå utforska tanken och tänka, lever jag i en kris? Ja, kanske 3 dagar i månaden.
Ger det dig mening att tänka att du lever i en kris?
Nej,
hjälper
men,
det dig liksom?
Ja, precis. Jag kan tänka att, alltså, eller snarare så här fula känslor. Alltså det vet jag inte om det nödvändigtvis måste kopplas till en kris, men alltså det känns ändå skönt att kunna acceptera missunnsamhet och fula tankar och sånt som kommer i samband med det här. Och då kanske man kan ursäkta med att men jag är faktiskt i en kris.
Alltså nu satte du faktiskt ordet på det på ett väldigt, eller vad heter det, huvudet på spiken. På ett väldigt bra sätt. Det är ju precis därför jag vill att man ska krisepiteta det. För att man ska känna att det är okej att känna de där känslorna. Och det kanske man ju inte gör hela tiden. Nej. Och det är ju också skillnad från månad till månad. Det måste du ju veta som har fått mens nu några gånger när du inte har velat ha det. Att ibland är inte det så stor grej. Liksom. Men ibland blir det ju ett jättefall. Och också där man kissar på sticka som inte är plus.
Jag har typ alltid väntat på mensen för att jag, ja, den har varit hyfsat regelbunden. Men ja, precis. Jag har känt mig, det är också det, jag känner sig så dum som sagt, när man känner efter på hela kroppen. Och typ, vad sker? Alltså lite...
Man kan ju inbilla sig alla former av gravidsymptom på så många sätt.
Ja, och också min mens har varit ganska regelbunden. Men alltså jag har väldigt lite mens och liksom ganska lite besvär med det. Och då är jag också så här, är det här något problem? Men då så, när den en enda gång inte kom på morgonen, eller en annan gång, då har jag känt mig så sviken av mensen också. Att just jag tänkte så här, ja, men nu vet jag ändå att jag kommer få det på morgonen. Ha, så kommer några timmar senare. Bara, nej, då kan jag inte ens lita på det. Dum mens.
Victor, hur är det för dig att vara öppen med det här?
Jo, men jag är ju öppen på lite. Mina kompisar är ju öppen om det, då pratar jag om det. Och lite också för att ge dem chansen och om de vill synka liksom och sådär. Så känns det bra att kunna prata om det. Och åtminstone ge dem, och också förbereda dem lite på. För det kan ju ställa om väldigt mycket i vår relation också. Ifall jag blir pappa och de inte är det till exempel. Så det, då tycker jag det känns bra att prata om det. Och det är kul att prata om det. Det är något jag ser fram emot. Men mina föräldrar till exempel har jag inte berättat för ännu. För där vill jag ge beskedet när jag vet om det. Och det ser jag fram. Det är också lite sån målbild att kunna knacka på hos dem och berätta att
de ska ni bli känner er trygga med att de inte lyssnar på poddar?
Jag misstänker ibland att hans mamma följer mig på Instagram, men ja.
Ja, jag tror inte farsan lyssnar i alla fall. Ja.
Nej, det.
Nej.
Vad har responsen varit när ni har berättat för kompisar och när du har berättat i podden? Och?
Lite olika, eller för mina kompisar har varit lite olika. Vissa blir lite stressade och sådär nervösa inför det.
Svårt att prata om liksom.
Ja, på det sättet. Och att det sätter igång deras egna processer. Att de har väl också gått och funderat på, är det dags nu eller inte?
Just det.
Så det kan ju, jag märker att det väcker lite sådär nyfikenhet och anspänning hos många av dem. Och vissa blir ju bara glada och liksom hoppas, speciellt de som har barn redan, blir väldigt glada och vill att det ska gå vägen snabbt då, även för oss. Så lite blandat.
Nej, och jag tycker att jag blev jättebra bemött. Verkligen, så att det är inte därför jag ibland har känt mig ensam, utan det är ju, ja, men för att det känns så, och du gör ju det, det vet jag ju, men som du säger, så här, heteronormativa par, ja, ändå ganska ovanligt, och allt ska vara så jävla hemligt hela tiden, sen ska man vänta till 12 veckor minst, bla bla bla. Jag som person också ogillar det så mycket.
Jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg också om ni nu går in i en IVF-process och sådär, att det är olika månader. Olika gång. Alltså ibland vill man liksom dela typ, idag har jag varit gjort en insättning och heja och liksom, jag får testa om 2 veckor, ni får alla följa med liksom. Och någon annan gång är det så här, nej, ingen får veta. För att man mår olika liksom, olika. Det är inte det är inte ett personlighetsdrag liksom, utan det är jätteolika. Och det blir ju också någonting det där med att vara offentlig podden. När jag åkte till Ryssland så hade inte vi tänkt på det. Liksom att, för då pratade jag om heten när jag skulle åka. Men så tänkte vi inte på att om det blir positivt resultat så kommer ju alla veta när det är. Så då kommer ju alla börja fråga och sådär. Så då fick vi liksom börja ta lite höjd och du vet, så att jag ändå skulle få så här lite respit från att dela med hela världen. Liksom. Men jag tror jag berättade typ när jag var i vecka 5 eller någonting i podden.
Wow.
Men och det kändes ju liksom helt, det kändes inte något konstigt alls.
Nej. Men en sak som jag har tänkt på, som många säger, så här, men det är så himla jobbigt när folk frågar hur det går, och det kan jag ju förstå, framförallt om man är i en process, ja, som vi då, när alltså, man vill verkligen och så kanske det går dåligt och så. Men jag tycker att det är lustigt, för att min uppfattning i alla fall att det är just den här frågan i livet som folk inte vill ha frågor om. Alltså, jag tycker alltid när personen går igenom sorg i annat, då är det så att ja, men så här, min pappa dog och det var så jävla jobbigt, för det var ingen som frågade hur jag mådde.
Exakt.
Alla bara tog avstånd. Ja. Och då är det som, alltså, jag fattar inte för den här frågan just är så himla annorlunda.
Men jag tänker att de flesta vill att man ska fråga.
Ja, det tror jag. Ja, för jag vill också det.
Man vill att folk ska fråga hur mår du? Ja. Man vill inte att folk ska fråga hur går det?
Just det.
Man vill liksom att någon ska se att jag fattar att du går igenom något tufft. Finns något jag kan göra? Och det faller sig ju helt naturligt när det är ens pappa gått bort eller vad det är. För att då vet man att jag kan bara finnas där för dig, men för min pappa har inte gått bort, så jag har ingen aning. Liksom. Man kommer ju inte med massa tips om vilken begravningsentreprenör ska använda eller vilken musik du ska ha på begravningen. Eller liksom. Men det är som att folk tycker är så himla läskigt med den här ofrivilliga barnlösheten, att de som något form av självförsvar går in i något tips-mode liksom, som ju är helt orimligt. Men det är ingen som vet om att det är orimligt, utan det bara kommer av sig själv. Som ni skrattar ju direkt när jag drar de här begravningsgrejerna.
Ja, det är ett sinnessjukt beteende.
Ja, och det är ju liksom, egentligen är det ju helt knäppt det här. Som, jag vet också en som hade och som gjorde så här, så det kanske du skulle prova. Liksom, eller, och man får ju både det ena och den andra liksom, jättekonstiga förslaget. I synnerhet också om man är själv. Liksom, att, men ta min mans spermie. Allt möjligt kul. Som ju är kul om man kan liksom titta på det. Och jag har ju tagit mig igenom det. Det kommer du säkert också göra om du får vara i det här länge. Vi hoppas inte. Men om det blir så. Jag tar ju på mig utbildningshatten. Så jag säger ju så här, vet du, när du ställer den där frågan till mig, så jag tycker inte det är så jobbigt. Men jag vet väldigt många som skulle tycka det var jättejobbigt. Så jag tänker att du ska ställa den frågan på ett annat sätt. Någon annan gång. Liksom. Så. Och då skyddar jag ju mig också från min egen reaktion. Eftersom jag har utbildningshatten på mig, om jag nu skulle tycka det var jobbigt. Nu tycker jag ju ingenting är jobbigt. Jag kan ju prata ihjäl mig om det här. Liksom. För att jag vet att det spelar roll. På samma sätt som jag vet att det spelar jättestor roll att ni har varit här. Hörrni, vår tid är slut nu.
Oh, wow. Finito, finito. Mm.
Jag är så himla tacksam. Jag vet att mina lyssnare är så tacksam. Och vi hoppas att starten på det här nya året för med sig ljusheter på många sätt.
Ja, verkligen. Mm.
Och även för er.
Tack.
Att det blir året som ni blir både gravida och förhoppningsvis också blir föräldrar.
Uh-huh. Just det. Det kan gå på ett år.
Mm. Mm, det kan det ju rent teoretiskt. Mm. Så håller vi, jag hoppas att ni vill komma tillbaks.
Ja, gärna.
Och berätta hur det har gått.
Mm. Absolut.
Och alla lyssnare, gå in och dela er kärlek på Instagram som ni alltid så fint gör. När jag har nya par som kommer och delar. Och vill ni själva vara med och dela så hör av er info@jagvillhabarn.com. Tack och hej!
Tack!
Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.